Så vi har, det är ett tag sedan vi har haft senast predikan ur första Korintierbreven. Vi ska gå tillbaka till den boken denna söndag från kapitel 9. Vi ska avsluta kapitel 9 den här gången. De sista verserna kvar. Men vi läser från vers 15 till slutet av kapitlet. Så från vers 15 och kapitel 9 till vers 27. Ordet lyder så här. Men jag har inte utnyttjat någon sådan förmån. Och jag skriver inte det här för att få det. Hellre dör jag. Ingen ska ta ifrån mig min berömmelse. Att jag predikar evangeliet är inget jag ska ha beröm för. Det är ett måste för mig. Ve mig om jag inte predikar evangeliet. Gör jag det frivilligt har jag lön. Men gör jag det för att jag måste, är det ett förvaltarskap som anförtrotts mig. Vad är då min lön? Jo, att som förkunnare får lägga fram evangeliet utan ersättning och inte utnyttja den rättighet som evangeliet ger mig. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som är underlagen har jag blivit som det som är underlagen, fast det själv inte är underlagen, för att vinna dem som är underlagen. För dem som är utan lag har jag blivit som en utan lag, för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag, utan lyder under Kristi lag. För det svaga har jag blivit svag, för att vinna det svaga. För alla har jag blivit allt, för att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet, för att även själv få del av det. Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. Det gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad, för att inte själv komma till korta när jag predikar för andra. Amen. Så igen, det är ett tag sedan vi senast har läst och predikat och gått igenom första Korintierbrevet. Så en kort återblick lite för att uppfriska minnet vad vi har talat om, vad det handlat om. Om ni kommer ihåg så har vi redan i kapitel 8 börjat med ett tema som är den kristnes frihet. Den kristnes frihet, vad det innebär. Vad vi gör av den. Hur vi ska förhålla oss till den. Paulus har tagit sig själv nu som exempel i detta kapitel, kapitel 9. Sin apostlatjänst. Och visat för korintierna hur han har utnyttjat den rätt som hans tjänst ger honom. Och vad är det han har gjort? Jo, han har inte begärt att få ut all sin rätt. Begärt att få ut lön för sin möda. Utan istället har han lagt fram evangeliet och arbetat fritt utan kostnad för någon. För att allt fler, desto fler skulle få höra evangeliet. Och inte på något sätt vara hindrade av att Paulus behöver få ut sin arbetares lön. Han vill inte lägga hinder för evangeliet, som han skrev i vers 12. Utan vinna desto fler. Vad mer har han gjort? Jo, han har anpassat sig. Han har blivit som det som han är bland. Hos judarna har han blivit som jude. Hos hedningarna har han blivit som hedning. Hos de svaga har han blivit som svag. Han gör allt för allas skull. För att om möjligt vinna ännu fler. För evangeliet. För Kristus. Allt detta gör han för evangeliets skull. Det är en fantastisk strävan att kunna ge ut så mycket av sig själv. Utan att kräva att få tillbaka. Det som han mer än nog har rätt till, att få en lön för sin möda. Att han har en sådan längtan och en sådan vilja att kunna göra allt detta. En fantastisk strävan. Men det kräver också mycket. Det kräver mycket att vara så självuppoffrande. Så osjälvisk. Att leva som Paulus. Att inte ta ut sin rätt var. Också där han mer än nog har rätt till det. Han lever som han lär. Han är nöjd med det han har. Han klarar av att behärska sig, behärska sina begär. Han har kontroll över sig själv, sin kropp. Han har självbehärskning. Det är temat för de här sista verserna i kapitel 9, vers 24-27 som vi ska gå igenom idag. Självbehärskning. Nyckeln till ett fruktbart arbete för evangeliet, för Kristus, är självbehärskning. Och Paulus kommer att visa oss hur han har bemästrat självbehärskning i fyra punkter i dessa fyra verser. Det är ett är beslutsamhet, två disciplin, tre målinriktning eller målmedvetande och fyra är undvikande att bli diskvalificerad. Så vi ska gå igenom dem steg för steg med start i vers 24. Vers 24. Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Paulus börjar denna lilla undervisning om självbehärskning med att tala om beslutsamhet i det han gör och i det alla kristna bör göra. Han använder en illustration som en god lärare bör göra. En illustration som är bekant för dem som lyssnar på det. Och denna illustration bör ha varit mycket, mycket bekant, i synnerhet för korintierna, för andra greker. Eftersom han tar en illustration från en löpare som springer i en löptävling. Vad är det det syftar på? Vi kanske kommer ihåg från inledningen av den här predikoserien hur jag nämnde att i Korint, eller i området, så ordnades det ett spel vartannat år. De istmiska spelen som var väldigt lika de olympiska spelen som vi har ännu i denna dag. I en mer moderniserad version i för sig. Det hade mera med religion kanske att göra. Men spelen är kvar på det sättet att det var deltagare som kom samman för att tävla mot varandra i olika saker. Olika idrotter. Och en av dessa tävlingar var då gymnisk agon som det kallas. Och där ingick kapplöpning. Det som Paulus talar om här. Kapplöpning inne på stadion. Och där fanns också brottning och knytnävskamp. Paulus talar här om att slå i tomma luften. Så det är en annan av de här tävlingarna i de här spelen. Knytnävskamp. Man slog någon tills den andra inte stod längre. Och sen vann man. Så han tar ett väldigt bekant exempel. Och jag tror inte att det är på något vis obekant för oss i denna dag. I synnerhet inte sedan de moderna olympiska spelen kom igång. Verkar vi bara få mer och mer och mer idrotter. Det nuvarande olympiska spelen håller på i, jag vet inte ens hur länge, en månad. För att vi måste hinna genom alla olika idrotter som alla ska tävla i. Finns mer idrotter än det finns deltagare. Så fokuserar det dagens värld på idrott, på spel, på att tävla mot varandra. Och många gör det också bara på fritiden. Motionerar, springer, skidar, vad man än gör, spelar hockey. Alla har åtminstone i något skede haft ett intresse av idrott och spel och att tävla. Väldigt bekant begrepp. Och även för dessa korinter som var talligen mer än väl bekanta med dessa istmiska spel. Hade varit att sitta på dem. Kanske någon av dem hade till och med deltagit i dem. Varit en idrottare eller en deltagare. Det vi vet om de här spelen var att de som deltog. De måste gå igenom en träningsprocess. Minst 10 månader före spelet så måste de dagligen genomgå en träning. Det var en del av att kvalificera sig. Om du inte deltog i den här träningen så var du diskvalificerad och du fick inte delta. Du måste genomgå den obligatoriska träningen med hård kroppsträning. Avstå alla former av nöjen. Allting som du uppskattade och tyckte om. Träna. Det tror jag inte är obekant för dig som idrottar idag heller. Inför alla VM och OS och allt vad det finns. Så tränar man tränar. Vissa håller på sedan de är små barn för att förbereda sig inför det stora mästerskapet. Då jag ska delta och då jag ska försöka vinna. Så träning kräver självuppoffring. Träning och förberedelse kräver beslutsamhet. Du måste ha en beslutsamhet att det kommer att göra det. Att det kommer att slutföra det. Att det inte bara påbörjar det och sen lämnar det mitt i och sen blir det aldrig slutfört. Den som vill vinna måste visa beslutsamhet. Jag måste göra detta. Jag måste träna. Jag måste förbereda mig. Så är det med idrottare. Så är det med kristna. Vad är det Paulus försöker säga här? Varför tar han till en sån här metafor eller illustration av idrottare? Jo, att vi som kristna också deltar i vårt lopp, vårt kristna lopp. Inte ett obligatoriskt lopp så att vi springer utan att vi deltar i vårt kristna arbete. Det är som en tävling. Vi sträcker oss framåt mot segern, mot målet. Vi måste visa beslutsamhet. Det måste finnas en beslutsamhet i det vi gör. Vi kan inte påbörja ett gott verk och göra det med stor ansträngning och göra det dagligen och sen mitt i allt, det får vara, det räcker, jag orkar inte mer, det här var inte för mig, sen går man vidare. Någon vis människa har sagt att det viktiga är inte hur du påbörjar ditt arbete utan hur du slutför det. Hur du slutför det. Vad folk kommer att se av dig i slutet av ditt verk. I slutet av ditt lopp. Du måste visa beslutsamhet. Använda all tid för att förbereda dig. Träna dig. Vara beredd på det som kommer emot, för det kommer motgångar, det kommer plåganden, det kommer lidanden, det kommer tider då det inte är roligt, det kommer tider då allt det arbete som man gör, precis som det är för en idrottare som tränar, känns bortkastat, meningslöst, fullständigt ointressant. Varför håller jag på med detta? Varför tränar jag dag efter dag efter dag? Jag kommer aldrig att vinna. Samma kan det vara för en kristen. Ständigt gör jag detta arbete. Ständigt predikar jag. Eller ständigt gör jag vad jag än gör. Skriver böcker, översätter böcker. Ständigt är jag lärare för små barn. Ständigt gör jag mitt arbete. Och ingenting verkar hända. Ingenting händer. Jag ser ingen framgång. Jag ser ingen utveckling. Det viktiga är inte hur du påbörjar ditt arbete. Utan hur du avslutar det. Håll ut till slutet. Visa beslutsamhet. Ingen springer i ett lopp bara för att det är roligt att springa. Åtminstone inte om man är tävlingsidrottare. Man har inte tränat i många månader och äntligen kvalificerat sig för tävlingarna, för VM eller för OS. Så står man där och så är man sådär att oj vad roligt det ska bli att springa tillsammans med er. Men du får vinna. Nej, har man tagit sig dit så vill man vinna. Ingen kommer att spela i hockeyfinalen, i VM-finalen om några veckor. Vad som sådär, oj vad det ska bli roligt att möta er. Nej, man gör det för att vinna. Jag kan garantera att går ni till förlorarna och frågar, i synnerhet om det är Finland som har förlorat mot Sverige. Och så frågar de, var det väldigt roligt att delta? Nej, vi var här för att vinna. Finns det ingenting värre än att förlora för en idrottare? I synnerhet om man förlorar mot Sverige. Eller Sverige förlorar mot Finland, kan jag tänka mig samma sak. Eller USA mot Kanada. Jag antar att det finns samma sak där. Man deltar för att vinna. Man deltar för att slutföra arbetet så att man vinner. Paulus skriver här i vers 24. Spring så att ni vinner det. Spring inte bara för att det är morgens, som de säger i södra Finland. För att det är roligt, för att få lite motion och ha en hobby. Spring för att vinna det. Spring för Guds skull. Vad du än gör så gör det för Guds skull. Gör det så att du vinner det. Gör det så att när du står där vid mållinjen, när du äntligen har slutfört ditt arbete, så kommer din Herre och säger åt dig: du gode och trogne tjänare, du har gjort väl. Du är förtjänt av ett pris, ett segerpris. Du har gjort ett gott arbete. Spring så att ni vinner det. För Guds skull. Spring så att ni vinner det. Paulus vill att vi ska vara aktiva. Och inte bara aktiva utan beslutsamma. Beslutsamma i det vi gör. Beslutsamma att slutföra arbetet. Beslutsamma att vinna segerpriset. Och då menar jag inte att vi ska börja tävla mot varandra här. Daniel försöker tävla med mig och predika bättre än mig. Nej, tävling inte mot varandra. Utan tävling för att vinna ett segerpris. Ett segerpris som alla kristna får. Alla som tror på Guds namn. Spring så att ni vinner. Var beslutsamma. Självbehärskning kräver beslutsamhet. För att vinna fler åt Kristus behöver vi beslutsamhet. Men hur gör vi? Kan inte bara vara beslutsamma och sätta oss ner och säga att ja, nu ska jag göra det här, jag ska göra det här, jag ska göra det här. Det kräver någonting mer. Det kräver disciplin. Nästa vers, vers 25. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. Det gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Disciplin. Disciplin. Självbehärskning kräver disciplin. Disciplin som säger nej till alla njutningar. Disciplin som säger nej när du vill ge upp. Disciplin som säger nej när allting känns meningslöst. Disciplin som får dig att fortsätta. Disciplin som får idrottaren att träna. Disciplin för självbehärskning. Ordet som Paulus använder här för att tävla, eller som det är åtminstone översatt i folkbibeln, är agonizomai. Det kan betyda också att kämpa. Att göra någonting som kräver att man bemödar sig, att man lider för det. Att man plågas, att man utstår prövningar, svåra prövningar till och med. Jesus säger i Lukas 13:24, han använder samma ord där. Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Kämpa. Det är någonting som kräver en ansträngning. Det är något som kräver en full ansträngning. Som kräver disciplin. Kämpa för detta. Slit för detta. Lid för detta. Om vi ska lida, om vi ska kämpa för att komma in genom den trånga porten. Samma ord används här. Kämpa. Agonizomai. På engelska finns ordet agonize. Som kommer från det här ordet. Kämpa. Lid för det, om det krävs. Så Paulus talar inte om något halvhjärtat försök att påbörja ett verk och sen, när man tappar intresse för det, bara sluta. Utan någonting som kräver full ansträngning. Någonting som gör att man sätter hela sin individ i det arbete man gör. Kropp, själ. Paulus vill inte att vi kämpar som en som har det som en hobby. Eller som har det som någonting man gör på fritiden. När man har lite extra ork över. Eller så. Utan någonting som man gör för att vinna ett segerpris. Kämpa till slut. Gör det med hela din person. Med allt det du har. Sätt in allt i din kamp. Som Paulus skriver så gör löpare det på stadion. Varför? För att vinna en segerkrans, en tillfällig belöning. Någonting som vissnar mycket snabbt. Mycket, mycket snabbt. Så mycket träning. Så mycket förberedelse. För ett segerpris som är borta på några veckor. På den tiden hade det inte ens media. Så man kan undra att om det kom en deltagare från långt bort ifrån. Och så vann han och så fick han segerkransen. Och innan han var hemma så hade den vissnat. Trist. Din familj fick aldrig se dig som vinnare. Men så var det. Ändå satte det in hela sin ansträngning, hela sig själv i att vinna detta pris, att bli den här segraren i spelet. Och idrottare gör samma sak idag. De sätter hela sitt liv, hela sin ungdom, sin barndom, allt på att träna, förbereda sig. Och sen vinner de äntligen och jag är världsmästare. Och så får de en liten guldmedalj som är värd inte speciellt mycket. Kan inte leva på att sälja den precis. Om hedningar och icke-troende kan visa sån beslutsamhet och sån disciplin i allt det de gör. För en liten kortvarig seger. hur mycket mer bör inte vi som lever för evigheten visa självbehärskning, beslutsamhet, disciplin i det vi gör. För vi gör det för en segerkrans som aldrig vissnar. Någonting som aldrig går under. Någonting som består för evigt. Evigt liv. Beröm av Gud. Då han ska stå där och säga till dig: du gode och trogne tjänare. Du gode och trogne tjänare. Kommer från Gud själv. Han som har skapat allt. Han som har gjort allting. Han som är Gud över allting ska stå och berömma dig. För ditt arbete. Men vad är det alltså för självbehärskning vi talar om? Vad är det vi ska ha behärskning över? Vad behöver vi behärska i oss själva? Vi har talat om den kristnes frihet. Om att inte kräva att få ut all sin rätt. För Paulus var det att inte få ut sin lön som han hade rätt till. Att visa en självbehärskning. Att inte bli en bitter gammal man som var motarbetad av alla. Som aldrig fick ut det han hade rätt till. Utan visa självbehärskning i allt. Och vet att han strävar fram mot ett större segerpris än alla dessa små tillfälliga, temporära ting som vi kan få här. För honom var det en självbehärskning att säga nej till det han har rätt till. Till sin frihet. Det kräver beslutsamhet. Det kräver disciplin. Och vad mer, det kräver att man har ett mål. Man är målmedveten. Nästa vers, vers 26. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Detta är den tredje punkten. Vi behöver ha en riktning på vårt arbete. En målmedvetenhet i vår kamp. Kan inte bara springa iväg åt vilket håll som helst och börja göra vad som helst. Det kräver att vi vet om vad vårt mål är. Vart vi är på väg. Ingen idrottare far in på stadion och ska springa 400 meter. Och sen springer han varvet i fel håll, fel riktning. Han vet var målet är. Han vet hur han ska springa. Han vet vad han ska göra. Samma med boxaren. Ingen går in i en boxningsring och börjar slå i luften. Och missar sin motståndare hela tiden. Absurt. Man kommer på en gång att trötta ut sig. Man kommer att förlora på nolltid. Man vet vad ens mål är. När man tävlar. Det är en självklarhet. Det är så absurt så att poängen säger sig själv. Vi måste ha ett mål för vår kamp. Vi måste vara målmedvetna. Ha en inriktning. Och Paulus byter nu här till att fokusera på sig själv. Han börjar skriva om sig i jag-form. Jag springer alltså inte. Jag boxas inte. Paulus tar sitt liv än en gång som exempel. Se på mig, Korinther. Jag har inte gjort allt detta arbete. Jag har inte kommit hit och predikat för er och inte krävt lön för mödan och blivit allt för alla. Som jude för judarna, som hedning för hedarna. Jag har inte gjort allt detta utan att ha ett mål i sikte. Mitt mål är att vinna själar till Kristus. Att få predika evangelium. Att få lägga fram det fritt. Han fokuserar på dessa mål. Han låter inget störa honom. Om han så blir fängslad eller blir utjagad ur städerna. Eller om han blir stenad av judarna. Ingenting stör honom från att fortsätta hans arbete. Att fortsätta arbeta på det mål som han har påbörjat. Eller på det mål som han är på väg mot. Det arbete han har påbörjat. Att predika evangelium. Att få lägga fram det fritt. Det är mitt mål. Att vinna flera själar. Om så hela världen går emot mig. Så är det jag fortsätter att göra. Sträva mot. Sträcka mig fram mot. Det är ett segerpris som aldrig vissnar. Tar aldrig slut. Det är, igen, som jag nämnde nyss, det beundransvärt att idrottare kan sätta så mycket tid och så mycket ansträngning på att vinna en seger som här så kortvarig. Och vi har någonting som är långt mer värt. belöning i all evighet, beröm av Gud, att ärva Guds rike, att bli en arvtagare till det eviga himmelska riket, att regera tillsammans med Kristus. Paulus talar lite mer om detta löpande eller detta strävande i Filipperbrevet, Filipperbrevet 3:12-14, där han skriver så här: inte så att jag redan gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv begripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför, och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Glöm det som ligger bakom. Glöm alla gärningar som har tagit dig dit var du är. För Paulus var det innan han kom till tro, innan han blev omvänd. Alla hans gärningar som farisé, alla hans laglydiga gärningar, allt det är skräp för honom. Han lägger det bakom sig, han glömmer bort det. Och samma sak med också med hans gärningar i Kristus. Han fokuserar inte på det som han har gjort och det som han har uppnått, alla människor som har hört evangeliet, utan han fortsätter att sträva framåt. Han nöjer sig inte med det han har gjort. Han tar inte sin förtröstan i all det arbete som han har utfört, utan han sträcker sig framåt. Inte skulle det bli till någon en löpare som springer 100 meters lopp och sen han kom i 85 meter och han är i ledningen och yes, jag kommer att vinna. Och så han säger: det är bakom mig, jag nöjer mig med 85 meter, jag fick leda 85 meter, hurra för mig. Han ser ut som en dåre om han stannar vid 85 meter och inte fullföljer om han börjar mitt i allt titta bakåt och vara nöjd med att han ledde så länge. Hur skulle det se ut om, vad heter han som har världsrekord på 100 meter, Usain Bolt, ska ha sprungit 85 meter i världsrekordtid och så stannar han mitt i allt och så vinner han som var tvåa. Alla ska ha skrattat åt honom. Ingen vänder sig om när man har hunnit så långt och börjar beundra sitt verk, där man fullföljer jobbet. Man sträcker sig framåt, man jagar mot målet för att vinna segerpriset. Paulus nådde verkligen målet. Ett av hans sista brev, eller kanske det sista brevet, de sista orden som vi har av Paulus, andra Timoteus brev, kapitel 4, så skriver han så här till Timoteus, vers 7-8: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst. Paulus nådde målet. Segerkransen som inte kan vissna blev till slut hans. Och inte bara hans, alla som älskar vår Herre Jesu Kristi återkomst. Det var inte ett segerpris som delas bara av en person, utan av alla som älskar Herren Jesus. Alla som tror på hans namn, alla som kämpar trons goda kamp, agonizomai, kämpar, lider för det, alla får del att vinna segerkransen. Men det är en poäng kvar som vi måste beakta, som Paulus här också talar om, att han har bevarat tron. Och det är risken för att bli diskvalificerad. Gå tillbaka till första Korintierbrevet, sista versen, vers 27: istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad, för att inte själv komma till korta när jag predikar för andra. Det är den sista punkten Paulus har i detta detta exempel på hans självbehärskning. Hur han har uppnått alla dessa ting med att bli allt för alla, att lägga fram evangeliet fritt och utan att kräva en lön för det. Den sista punkten är att hålla provet, att inte komma till korta, att inte bli diskvalificerad, som jag tror det står i vissa engelska översättningar. Han gör gör han detta. Han gör det genom att vara hård mot sin kropp och tvinga den till lydnad. Så ännu en gång tar han en illustration från idrottarens liv. Illustrerade med löparen och boxaren. För att vinna måste man följa reglerna. Deltagarna i de här olympiska och istmiska spelen måste genomgå träningen. Det var absolut nödvändigt för att bli kvalificerad. Kom du 9 månader in i träningen, eller om du deltog bara i 9 månader och sen deltog i spelen, så var du diskvalificerad. Du måste följa reglerna. Du måste göra det som någon annan har satt upp som regel. Man kan inte börja hoppa över träningen en vecka eller en månad här. Tänka att, men jag har tränat bra hittills, jag kan skippa den här och så kommer jag igen. Du måste delta i all träning. Alla regler, alla krav måste uppfyllas. Paulus deltog inte i de istmiska spelen, vad vi vet om åtminstone. Men hans kamp för evangeliet är lik, på samma sätt likväl också en som krävde att han inte gav upp sin självbehärskning. Att han inte börjar ge efter och börja synda. Han måste slå sin kropp, inte bokstavligen. Paulus talar inte om att vi ska börja självpiska oss och bli rättfärdiga. Och sådana som håller oss till Guds ord genom att börja slå vår kropp. Utan Paulus talar om att han tyglar sin kropp. Istället för att låta kroppen bestämma vad han gör, så är det han som bestämmer vad kroppen gör. Om man ens för en kort stund ska tillåta att få sådana där nöjen som inte hör till rättfärdighet. Att ta del av sådana, eller börja själv, med självbeundran och tänka att oj vad bra arbete jag har gjort, Paulus. Nu kan jag luta mig tillbaka, slappna av, tänka att arbetet är gott. Nu får du berömma dig själv. Bra gjort, Paulus. Då har han gått emot det han själv har lärt om. Det som vi talar om i inledningen av den här boken, kapitel 1, om att förtrösta på sin egen vishet och sin egen styrka. När vi ska bara berömma oss av Gud. Paulus hade kanske tänkt att nu har jag gjort ett gott arbete. Nu får jag njuta av mina rättigheter och få ut min lön och dra mig tillbaka och vara den stora vise aposteln som alla ser upp till. Men då hade han omkullkastat allt detta som han har med så stor plåga genomgått här och talat om i detta kapitel. Om att göra allt för alla. Om att ge upp sina rättigheter för att vinna ännu fler. Om Paulus hade börjat predika eller om Paulus hittills har predikat motsatsen till själviskhet, osjälviskhet, och sen mitt i allt börjar på slutet av sitt liv, när han tycker att han har utfört allt han behöver göra, börja tala om sig själv och hur bra han har varit och hur mycket han har utfört, då hade han gått emot allt han hade predikat om. Om han hade mitt i allt börjat ta del av alla dessa, det som kapitel 8 handlar om, offerriterna, offerceremonierna, för allt kött är ju bara kött. Paulus håller med om det. Tänk om han mitt i allt hade börjat gå in i det hedniska templet och sitta där tillsammans med hedningarna och äta av köttet. Vilket han förstås är fri att göra. Då hade han gått emot allt han har undervisat om här. Detta är någonting som förstås alla predikanter, alla lärare och alla som vittnar om sanningen måste lära sig. Jag kan inte påbörja ett arbete. Jag kan inte stå här och undervisa om sanningens väg, om heligt liv, om rättfärdighetens frukter. Och sen när vi uppnår hög ålder och vill dra oss tillbaka och slappna av, börja njuta av alla dessa synder som vi har predikat emot. Det förstör all trovärdighet. Det tar bort allting av det arbete du har gjort. Du raserar allting på ett ögonblick. Hur många predikanter och ledare i den kristna kyrkan, i olika församlingar, har inte varit sådana att de har predikat mot sexuell omoral, mot ett rent, eller för ett rent liv. Du ska hålla dig till din hustru. Du ska inte begå äktenskap. Och så har de själva fastnat i denna synd, fallit just för denna synd, begått äktenskapsbrott, begått sexuell omoral, dragit stor skam över sig, över sin familj, över sin församling och över Kristus. Tänk så mycket arbete det har utfört och hur mycket det raserar på en gång, med en liten gärning. Det är vad Paulus också vet om. Han måste slutföra arbetet utan att bli diskvalificerad, hålla provet. Han tvingar sin kropp till lydnad. Han är hård mot den för att han inte ska komma till korta då han predikar. Se till att du också håller provet till slut. Jag sa att det här gäller predikanter, men det gäller alla kristna. Allt arbete, om du vittnar för någon och talar om sanningen med någon, om du säger åt någon som har problem med en synd att det är synd, du måste omvända dig, och sen begår du samma sak, har de kullkastat all ditt arbete. Du har dragit vanära över Kristus. Du har gjort det 1000 gånger svårare för den arme syndaren att komma till frälsaren. Men i synnerhet, vi som har ett problem med sexuella begär. Jag vet att det finns hos alla män, eller åtminstone de flesta män. Inte många män här idag, men jag vet att det är en ständig pest hos många män, hos många unga män i synnerhet, både gifta och ogifta, att kontrollera sina begär, kontrollera sina sexuella begär, kontrollera sin kropp. Det är inte hård mot sin kropp. De slår den inte i lydnad, inte bokstavligen, utan andligen. Tar kontrollen över den. Inte låter den styra dig, utan du styra den. Gör den till din slav. Detta gäller synnerhet unga män. Sådana som längtar efter att bli gifta, eller sådana som letar efter någon att gifta sig med, eller som är gifta, som är kanske olyckliga i sina äktenskap, olyckliga över vad de har i sitt liv. Kontrollera din kropp, kontrollera dina begär. Gör inte att allt det verk du utfört omkullkastas på en gång. En liten gärning kan diskvalificera dig för all framtid. Det gäller oss alla. Kvinnor har sina egna begär, men jag är inte kvinna, så jag tänker inte försöka mig på att lägga mig in i deras situation. Men ni har också era begär, sådana begär som finns i er kropp, som ni måste ta kontroll över och inte låta den styra er. Styr kroppen innan kroppen styr dig till fördärvet, diskvalificera dig för all framtid. Jag tar det här som exempel för att jag vet det själv. Jag sitter hos andra, hos män, hos vissa kvinnor. Det är sådana problem som ingen vill prata om, men som är ständigt närvarande. Sånt som diskvalificerar oss, sånt som gör oss till fake, otrovärdiga människor. Det är mycket som står på spel. Löp loppet till slut, tills du kommer till målet. Slappna inte av, se dig inte bakåt, tänk inte på allt det här du har utfört, utan fortsätt framåt. Håll blicken på målet, på Kristus, på segerpriset. Fortsätt springa. Ha målmedvetenhet, ha disciplin, ha beslutsamhet i det du gör. Undvik att bli diskvalificerad. Det är dessa 4 punkter som Paulus talar om i sitt liv. Sin självbehärskning. För att vara användbar för Gud. Användbar för Kristus. För att förkunna evangelium. föra det ut bland människor. Detta är hemligheten till hans verk. Hemlighet är det ju inte, men det, vi brukar tala om det som en hemlighet. Vi har ett sånt uttryck. Nu har han undervisat oss. Vi har ingen ursäkt att inte veta hur vi ska göra, hur vi ska arbeta, hur vi ska kämpa trons goda kamp och bli användbara arbetare i Guds rike. Psalmisten talar, som vi läste i dagens psalm, om hur han är som en vinsäck i rök, oanvändbar. På många gånger känner vi oss sådana. Men vi vet, vi har uttryckligen en lista från Paulus hur vi ska vara användbara, hur vi kan bli användbara, hur vi bör kämpa trons goda kamp. Så bli inte lat i ditt lopp. Spring för Guds skull. Spring till målet och vinn segerpriset. För Kristi skull. För hans församlings skull. Gör det. Och ära din Gud med det. Amen. Låt oss avsluta det. Kära himmelske far, vi tackar dig för dessa uppiggande ord, dessa nyktrande ord, dessa ord som talar till var och en av oss direkt in i våra själar. Vi vet, Herre, att vi inte har den kontroll och den självbehärskning som vi önskade att vi hade. Att vi skulle kunna styra vår kropp istället för att den styr oss. Åh Gud, hjälp oss att vara gudfruktiga. Att leva heligt. Att vara hårda mot vår kropp. Styra den. Lägga den under oss. Att visa beslutsamhet. Att ha disciplin i allt det vi gör. Att ha målet framför ögonen. Och undvika diskvalificering. Herre, vi vill vara användbara tjänare i din hand. Vi längtar efter det. Ta emot vår bön denna söndag, Herre. Inpränta dessa ord i våra själar. Låt det ständigt påminna oss om vad vi bör göra. För Kristus. För vår Herre. För evangeliet. På samma sätt som Paulus gjorde. Han som uppnådde målet. Det är inte en omöjlighet. Herre, vi kan också uppnå målet. Hjälp oss, Gud. Hjälp oss, Gud. Och Herre, jag ber för dem som har hört detta ord och som inte har kommit till tro på dig och som inte har böjt sitt knä för dig. Herre, må det tillrättavisa sina hjärtan och inse att det springer i ett lopp som är kortvarigt och som ger bara en tillfällig seger. Men att det är långt borta från segern som är evig. Det segerpris som bara finns till för det som älskar Herren Jesus. Åh Gud, förbarma dig över dem. Tala till dem. Öppna deras hjärta så att de kan förstå. Låt dem omvända sig. Herre, ge dem tro. Ge dem omvändelsen. För dem till korset. Åh Gud, så att de kan få del av segerpriset. Den segerkransen som aldrig vissnar. Herre, vi ber allt detta. För ditt namns skull. För Jesu Kristi namns skull. I hans namn ber vi. Amen. Amen.